allihopa, välkomna till avsnitt 75. Det här är Britta och Parisas podcast. Det är jag som är Parisa.
Och det är jag som är Britta,
ja, bra att veta.
Om någon undrar.
Och vi går den här veckan in på det senaste kring händelserna i USA, men också hur det kopplar an till Sverige.
Absolut, inte minst så kommer jag att gå in på en app som du ska tänka dig för två gånger innan du använder. On that note.
Synen på demonstrationer, det som kallas för riots. Nu kör vi!
Nu kör vi.
So like I'm used to the Trayvon Martins, I'm used to the Ahmaud Arbery's. So I'm just tired of it. I'm tired of the narratives. I'm tired of the hashtags. How many hashtags will we have? We just want to live. You know, that's why I'm here today.
If you are silent about your pain, they'll kill you and say you enjoyed it. The way I've seen it, for the past 400 years stemming from slavery, there has been a genocide of black people in this country. And it's been from slavery to Jim Crow to black codes to mass incarceration to police brutality.
400 år av slaveri kommer inte bara försvinna, alltså känslor kring det, och att aldrig ha fått en offentlig ursäkt eller att någon har ställt till rätta.
Men framförallt att det här understryker hur svarta amerikaner är andra klassens medborgare i alla plan i samhället. Och vi har sett det i filmer, vi har läst det i böcker, och vi har likat brandtal, och ni alla gör det, men så kommer det till en punkt när det blir allvar, och man ser hur det börjar sippra in tweets och kommentarer med hur hjälper det här egentligen? Men vad bidrar det här med att de sabbar sina egna samhällen? Och det är ju att det i vissa instanser har nått en nivå där det bränns byggnader.
Ja, men jag tycker det är så jävla konstigt att folk skriver så liksom, hur hjälper det här? Nej, det kanske inte hjälper, men vad fan ska du göra om, alltså så här som vi har växt upp, vi har fått lära oss att om det händer något hemskt så kommer någon och hjälper dig. Alltså om du bara går ut och skriker typ hjälp, det händer någonting fucked up här borta, kom och kolla. Och se den respons du får, att folk bara vänder sig om och går. Det är så klart som fan att till slut skulle du börja sätta eld på någonting. Jag kan så relatera. Ja, men fattar du att så här, en människas 12-åriga son blir ihjälskjuten utan att ha gjort någonting? Det är klart som fan att man skulle ut och skrika. Alltså förstår du, om Essa skulle bli mördad av polisen för att hon sitter och leker med något vapenliknande i en lekpark. Det är väl klart som fan att jag skulle riva upp himmel och jord för det. Och jag hoppas att alla som känner mig eller kan relatera till mig eller har sympati med mig skulle göra samma sak tills någon blev ställd inför rätta. Men jag kan förstå det där. Jag kan också på något sätt förstå så här, vad ger det? Nej, det är sant. Det ger ingenting.
Men det kommer ur ett... Det här är ju människor, men det här alltså, säger så mycket om vilka privilegierade...
Men det är ju samma som säger att feminister ska sluta vara så jävla arga hela tiden, då slutar folk lyssna. Man bara, ja men hur ska vi inte kunna vara arga? Alltså inga paralleller i övrigt liksom så, men när alltså det där med att hålla sitt jävla lugn, det är ju också någonting förbehållet de privilegierade.
Och det är det jag tänker på, att det vittnar ju så mycket om hur privilegierad och blind man är inför människors totala uppgivenhet. Totala. Du har, dina skolor suger, infrastrukturen är noll. Du är så jävla osynlig.
Och du är misstänkliggjord vart fan du än går. Om vi tar den här händelsen i Central Park.
Ska vi gå in på den?
Ja, gärna.
Sir, I'm asking you to stop recording me.
Please don't come close to me.
Please take your phone off.
Please don't come close to me.
And I'm taking a picture and calling the cops.
Please call the cops. Please call the cops.
I'm going to tell them there's an African-American man threatening my life. There is an African-American man. I am in Central Park. He is recording me and threatening myself and my dog. I'm being threatened by a man into the Ramble. Please send the cops immediately.
Han skulle titta på fåglar i Central Park. Den här kvinnan som med en väldigt så burdus och stökig hund kommer, och det är ett ställe där man inte får ha lösa hundar, och det är ett problem därför att hundarna stör fåglarna som Christian Cooper var där för att titta på, och han ber henne koppla sin hund, det vill säga ber henne följa reglerna.
Någon vågar komma och rucka hennes privilegierade tillvaro och komma med någon slags inramningar. Det här säger ju någonting också om frihetsrörelsen, citationstecken, kring det här med att man får leva som vanligt i pandemin. Vilka har varit mest högljudda kring det? Jo, verkligen. Framförallt privilegierade vita människor. Ja. För att det är första gången någon kommer till dem och säger att nej, men här, det här får inte du göra.
Precis.
Och om man har fått göra allt, alltid,
ja,
så blir det här reaktionen.
Precis.
Amy Cooper blev en till platta. Utöver det här att pandemin har ju framförallt, eller mycket större utsträckning, drabbat minoriteter i USA, såsom svarta amerikaner och hispanics.
Precis.
För att de, ja, men lever mycket fattigare, annan tillgång till sjukvård och har jobben som man kan jobba hemifrån från och allt det där.
Och det kanske är en bra passning till Sverige, för att jag vill återigen, som jag gjorde i tisdagens avsnitt, men liksom koppla till Sverige hela tiden, för att det är så jävla lätt att vi hamnar i att varför ska vi hålla på att dela på Instagram att Black Lives Matter, typ här är det inget problem och så vidare. Men vi har ett problem med rasism i Sverige, och en del i det blev uppenbart för mig i helgen. När jag vet inte om vi har pratat om det här, men jag har ju packat ihop och flyttat ut ur vårat radhus för att jag hyr ut det. Och då så hade jag en hög med skräp som skulle bort. Och då använde jag mig av en app som i princip typ innebär att du kan ta kort på så här, okej, allt det här vill jag ha bort. Det kan vara så här bortskänkes, eller det kan vara komma och hämta återvinning eller så där, och så sätter man ett pris på det. Känner du till
den här? Jag har använt den.
Ja. Och det som blev väldigt tydligt för mig, jag är ingen van användare. Det här är andra gången jag använder den. Det som hände då och som händer nu är att en grej som jag reagerar på när jag postar, när jag ska gå igenom den där annonsen, så föreslår appen att priset för det här är vad andra har betalat i 599 kronor för typ samma grej. Och jag bara, fast det är jävligt mycket grejer ändå. Jag sätter 1000 spänn. Och sen så när man postar annonsen så plingar det till, och det är ändå typ klockan 8 en lördag morgon. Det plingar till så jävla många svar. Tror du att det var några Christian och Thomas som svarade på annonsen?
Men bara så att man vet det här är alltså en sån här gig-ekonomi-app där gemene man kan signa upp som ett extra jobb eller som
precis,
och göra det här. Det är alltså inte någon anställd grupp som åker runt och gör det.
Jag tror så att det fattar. Marknadsförs till och med som att det är typ så här help someone out typ, att det är så här liksom hjälp dina medmänniskor. Om du är på väg till tippen så kan du plocka upp något och så kan man sätta sitt eget. Det är som väldigt så här typ lite grannsämja anda på något sätt.
Men så råkar det ju vara att en person får betalt för det hela.
Sen så är det så att det är, jag har svårt att prata om det här, och det är ju för att liksom, och det här tycker jag är viktigt att vita gör, att vi kollar på så här vårt beteende och vi kollar på, även om det inte är typ vårat fel, vad vi bidrar till för samhälle. Jag är ändå en vit kvinna som vill bli av med skräp. Och jag vill att någon annan ska ta hand om det.
Bara att det sker någon slags urval tydligen. Eller Britta, att du får välja vilken av alla som vill få gigget som får gigget.
Ja, jag får välja.
Och där tycker jag redan där att det finns något intressant. För där kan jag tänka mig att det är väldigt många där ute, Ulla och Thomas, som inte hade valt den med mörkast nyans, om man säger
Okej, ja.
Men redan där sker en gradering och en bortsållning av människor.
Ja, det är ju jävligt dystert att tänka på. När han kommer då så är det en kille från Sierra Leone som berättar för mig att han blivit av med jobbet på grund av corona. Och vi snackar lite om det, och alltså det här var ett bra sätt för honom att typ ändå hanka sig fram. Men då berättar han efter ett tag att appen tar, alltså av den här slanten som jag ger, som jag tyckte ändå var så här, ja, men det här är ett okej kris. Mm. För det här tycker jag verkligen att ni ska tänka på. Det tycker jag att folk behöver ta sitt ansvar och tänka på i alla fall. Alltså så här, är det rimligt, på samma sätt som är det rimligt att den här tröjan kostar 49,90. På samma sätt så behöver du tänka. För att det är också... Det är också andra kroppar än vita som jobbar för att den tröjan ska kosta så lite. Exakt. Är du med? Mm. Så när du tänker, är det här ett rimligt pris? Skulle jag ta bort en sån här hög med skräp när jag var 24 för den här pengen? Ja, men det känns ändå rimligt. Men då visar det sig, då berättar han när vi snackar om att appen tar 25%. Mm. Så företaget tar 25%. Så när du har, även när du har satt en rimlig summa så försvinner ganska mycket. Och det föreslagna priset var ju ännu lägre. Mm. Och det här är liksom, jag vet inte exakt vad det är, men det är något. Och jag pratade med honom om liksom vad han söker för jobb, och han var mer så här, har du något jobb så är jag intresserad av det typ. Mm. Alltså det är på den nivån. Och alla så här timanställda, alla med liksom osäker anställning är ju de första som har rykt i coronakrisen. Mm. Och det är kanske också, det är väl jättebra. Kan nu visa sig, det är väl jättebra att det finns en app som ordnar en inkomst, absolut, men liksom, tänk efter då när ni använder den typen av tjänst, att det faktiskt ska vara skäligt betalt, och inte minst tänk, skulle du själv ha gjort det för den slanten?
Ja, för det där är ju som sagt en typisk markör för precis. Att man ser olika på allas tid och kropp egentligen.
Precis.
Britta, hur mycket har du sett av upproren?
Ja, men jag har väl sett typ jättemycket och egentligen ingenting. Alltså förstår du, det är som en massa av brinnande byggnader och folk som ligger på marken. Alltså du vet, det är bilder som flashar förbi, men har jag orkat sätta mig in i allt i detalj? Det kan jag inte säga att jag har.
Men det tror jag att mångas upplevelse är. Och det är inte alla som ser de här klippen på att människor med polisen går ner på knä. Alltså återskapar Colin Kaepernicks fredliga protest, men som ju blev slutet för hans karriär inom professionell fotboll. Om ni inte har koll på det, så är alltså Colin Kaepernick var en...
Kaepernick, va?
Kaepernick. Om ni inte har koll på det, så är alltså Colin Kaepernick, som Britta upplyser mig nu om man säger. Det är alltså en fotbollsspelare i USA som blev världskänd när han inom amerikansk fotboll började gå ner på knä under nationalsången. Och detta för att hans poäng var, så länge som den här nationalsången eller det här landet inte rymmer rättvisa för alla oss som bor här,
Alltså så kommer inte jag... är land of the free eller home of the brave,
så kommer inte jag ställa upp på det. Så jag går ner på knä och sjunger inte mer för att markera mitt missnöje. En otroligt kraftfull, fredlig, om det numera är ordet, protest. Han blev av med alla sina uppdrag.
Det räknas ju som väldigt stötande att inte visa sin respekt för flaggan. Typ.
Och det är mer provocerande än att människor missar sina liv. Så de har återskapat Collins gest, om man säger så, eller protest. Vissa med polisen. Alltså det finns klipp på tusentals människor som alla står på knä och ropar no justice, no peace, till exempel. Mm. Otroligt starkt. Men det mesta vi ser, även på svenska nyhetssändningar, är ju klipp på brinnande byggnader. Mm. Och det är som medielogik funkar på något sätt, att det är det som skapar mest uppmärksamhet och rycker in folk.
Mm.
Ja, rätt som det så ser jag olika bekanta av olika, vad ska jag säga, följarmängd på Instagram till exempel, dela klipp på att de filmar av TV:n och bara, gud vad läskigt det här i USA. Men som inte har... på något sätt anmärkt på mordet som har...
Nej, ja. Du menar att man reagerar på demonstrationerna fast inte...
Och inte ens demonstrationerna, utan den här nivån som yttrar sig i deras ögon som att det är stökigt eller att det är våldsamt. Och att då inte ens ha skrivit ut George Floyds namn någonstans, inte ha markerat, tagit ställning för den här rörelsen, inte på något sätt egentligen senaste åren sagt någonting, men sen blir det helt sensations, så här, upp i varv över det här med brinnande byggnader. Det säger så mycket också om hur lite folk är villiga att sätta sig in i problem och ryckas med i vad som är sensation. Och vi har sett att polisen skjuter med gummikulor på folk. Även rakt in i liksom folkmassor som bara står och tjäntar och inte gör någonting.
Mm.
En svensk reporter på Expressen blev skjuten i höften. Mm-hmm. Fast hon hade pressbricka och allting synligt. Och de har tårgasat folk på måfå och kört förbi folkmassor, öppet fönster och bara tårgas rakt ut. Så barn har fått det på sig, alltså allt möjligt.
Mm.
Och vi har sett klipp på att polisen sliter ner munskydd och tårgasar folk. Alltså polisens övergrepp är liksom värre än någonsin när debatten är kring polisens övergrepp.
Mm.
Och jag, alltså, jag hade så gärna velat vara där. Berätta. Jag känner mig så otillräcklig. Och jag känner mig som en sån jävla svikare. Sitter här i min mysiga lägenhet och kollar på nyheterna.
Vad hade du gjort?
Förstår du vilken skräck de utsätter sig för? Vilken oro, vilken... Alltså vilka risker de tar för att det här måste få ett slut. Att det har gått så långt att man är villig att... Alltså eventuellt riskera sitt liv.
Verkligen.
Vita som svarta. Vi ser ju att det är väldigt många som sluter upp bakom Black Lives Matter nu.
Mm.
Och är med där ute. Och det är så jävla fint att se.
Mm.
Men det måste säga någonting till folk. Att det är så mycket det här är värt för dem. Att det här kan inte pågå längre. Och då har folk såklart, även i Sverige, känt behovet att markera mot de här ytterligheterna av protesterna. Typ DNs ledare skrev så fint om vad hemskt det är, förtrycket mot svarta. Och sen var de tvungna att komma till, men de här folk som lutar butiker, det måste lagföras och straffas. Men ni har inte skrivit ett ord om George Floyd tidigare i veckan, men nu ska ni komma och markera. Och det har kommit så långt hit att man har börjat liksom förminska hela rörelsen till det här våldsamma. Och vi var inne på det i tisdags. Vi förstår det våldsamma.
Mm. Men du kommer ihåg, jag har ju sagt det förut, att jag fick så skit för att efter terrorattacken på Drottninggatan, att jag bloggade om det, att jag var typ förbannad och ledsen och arg och så här. Och så var det någon läsare som bara, borde inte du lugna folk istället?
Ja.
Som att jag var någon jävla drottning Silvia. Det gör inte hon, det är inte hennes roll heller, jag vet det. Men alltså som att jag var någon slags state official som typ ska ha något ansvar ens. Alltså jag, alltså som människor, som medmänniskor, som empatiska varelser, så jag tycker att det är ju konstigt om man inte känner något kring det här och fattar då vad i det.
Mm.
Att man bara vill skrika så högt det bara går och riva och slita i saker tills folk lyssnar.
Men jag kommer att tänka på återigen Amat Levin, denna underbara journalist och person.
Ja, Amat, tycker jag att ni måste dra ett följe direkt på att Svart Historia, inte minst kontot som han driver. Han har ju också skrivit boken Slumpens barn.
Ja.
Och vi känner ju Amat. Mm. Och han skriver nu både i DN och i Aftonbladet. Ja. Va?
Och i och med att många inte verkar förstå så här, men polisen är ju gripen, varför dessa protester?
Mm.
Då har han ändå gjort mer public service än public service som vanligt.
Mm.
Och skrev i en text i Aftonbladet. Dels har amerikaner inte tagit till gatorna enbart för Floyds skull, utan för resten av de som dödats av polisen. Dels är Chauvin, polisen, åtalad för third degree murder, en mordkategori exklusiv för Florida, Pennsylvania och då Minnesota.
Alltså det är typ en låg grad av... Ja.
Alltså en lindrigare version än de flesta anser att det här rör sig om. Första obduktionen gjord av egna rättsväsendet då ville markera att det här var en kombination av problem som ledde till George Floyds...
Ja, det är vissa som pekar på att han hade hälsoproblem.
Ja, de försökte få det till det i alla fall. Och sen så bad då familjen, apropå förra veckans avsnitt där vi pratade om att man som individ och familj måste stå på sig så jävla hårt för att inte dämpas av system.
Ja.
Då pratade vi om Max. Men nu så är det så att George Floyds familj har gått ut och sett till att det sker en enskild obduktion.
Som åklagarsidan gör.
Ja.
Mm.
Och den visar att det står utom tvivel.
Ja.
Är det så att det är den här kvävningen som tog George Floyds liv. Återigen, väldigt tydligt övergrepp på rättsväsendet, att de försökte få det till något annat. Och Amat Levine fortsätter. George Zimmerman gick fri, alltså mannen som sköt Trayvon Martin, tror jag. Mm. Polisen som sköt ihjäl Michael Brown gick fri. Poliserna som åtalades för misshandeln av Rodney King gick alla fria. Alltså mannen blev initierad i hela LA riots på 90-talet.
Ja, tidigt 90-talet, om det var 94 eller... Ja.
Och så skriver han, tills vi vet om Chauvin döms kommer USA att hålla andan. Men de kommer inte bara hålla andan. Alltså de kommer se till att folk fortsätter lyssna.
Mm.
Att folk inte kan vara undan med blicken. Och folk måste förstå att det är det protester historiskt är till för. Att när det är så att det ordinarie systemet av media, rättsväsen och sådär inte hörsamma protester, alltså inte ger de här rösterna lika mycket legitimitet och trovärdighet som alla andra, då blir det här effekten.
Mm.
Och jag läste någon väldigt bra, ett par bra citat som har med MLK att göra.
Mm.
För du vet ju att vita tycker ju om att citera MLK.
Mm.
Även långt ut på högerflanken i USA. När det är MLK Day, alltså Martin Luther King Day, ut och citerar friskt.
Mm.
En tweet till exempel. Before Martin Luther King Jr. was murdered, nearly 75% of Americans disapproved of him. Mm. So it's pretty hard to take white people at face value who are expressing nostalgia for him and his protests when all other things being equal, they probably would have opposed him in 1968.
Mm.
Han marscherade, filmen Selma visar det här, och den protesten ansågs onödig och överflödig. Förstår du? Man har alltid velat döma ut protester som att de är okvalificerade eller onödiga.
Mm.
Ett annat faktum egentligen, att efter att han blev avrättad så började 110 amerikanska städer göra uppror, demonstrera, protestera, vilket skapade $47 miljoner i olika skador på property, byggnader och så vidare.
Mm.
Och på den sjätte dagen så röstade man igenom The Civil Rights Act 68.
Mm.
Och det är varför människor protesterar och demonstrerar och i vissa fall gör de här sakerna som kallas för riots.
Jag tänker på den här Amy Cooper också i Central Park. Att hon direkt blir av med jobbet. Hon blir sparkad från her firm.
Mm.
Det är liksom någonting som är lite falskt med att då tänker vi att rättvisa har skipats, säger man så. Därför att det är så här, återigen för att koppla tillbaka till det vi pratade om, att det kräver resursstarka mediasavvy personer för att driva såna här fall som handlar om marginaliserade människor, om vi kan säga så, även om det svarta befolkningen är helt sjukt att det ska vara det. Men fågelskådaren i Central Park filmade det här och skickade till sin syrra.
Mm.
Det var hon som postade det online. Det var hon som fattade att det här är någonting som alla behöver se.
Mm.
Och det var bara på grund av att hon gjorde det som den här kvinnan fick konfronteras med sin egen rasism, som hon fick ett straff för sin egen rasism, som alla vi andra fick se att det är så här det kan gå till. Och vi kan inte veta. Vi kan bara genom sådana här vittnesmål som att han filmar henne i det där, så kan vi vita också få syn på hur vita faktiskt beter sig mot människor som inte ser ut som dem.
Mm.
Är du med? Alltså för mig, jag kommer aldrig kunna uppleva, och du berättade ju här i podden om ett jävligt obehaglig händelse.
Just det.
Ja, liksom det som jag vill åt här är liksom att det här är inte så här, oj vilken speciell och konstig händelse varje gång det händer.
Mm.
Utan det här är någonting som vi vita liksom aldrig kan ha någon aning om. Och det vi kan göra är bara att försöka lyssna på allting och liksom inte slå ifrån oss med det händer inte här och jag har ingen skuld i det här på något sätt. Mm. Utan alltså, försök liksom ödmjukast bara ta in och försök ta det ansvar som du kan. Och det som känns så deppigt då, som jag skulle knyta an till den här Amy Cooper, att hon är ju då, vi kan liksom inte tänka så här, ja men hon, då fick hon straffet, då är det fine, därför att sånt händer ju hela fucking tiden. Alltså det finns ju till och med en rumsren rasism här i Sverige. Det kan vi se på siffror i olika statistiska undersökningar som ändå typ är på hennes lag, och det måste vi fatta, och det måste vi börja se, och vi måste också, eller börja se, men liksom även om man ser det, faktiskt aktivt ta inte bara avstånd från det utan typ också ställa till med ett jävla liv när det händer.
Det här tar oss lite in på vad du kan göra bortom att såklart så mycket som möjligt vidarebefordra, highlighta situationen som drabbar ju svarta människor specifikt, för det är en väldigt specifik rasism. Och du kanske känner så här, vad mer kan jag göra? Och vad kul att du frågar, för då ska vi prata om det. Vi berättade tidigare i veckan om att Beyoncé har på sin hemsida, beyoncé.com, vad jag förmodar, en lista på organisationer att stödja, som NAACP, som syftar till att stötta just svarta amerikaner. Och även Black Lives Matter Movement och olika bail funds. Pengar som alltså går till att betala borgen för aktivister som ibland grips helt utan anledning. Och det är väldigt otryggt i fängelser för just svarta människor överlag. Och det är ju såklart en bra tillgång, men sen också vad som sker dag till dag. Och det gäller ju också här i Sverige, hur du agerar runt såna här situationer. Om du tar rollen som medskyldig, står bredvid tyst, om du till och med hakar på, vem vet, hur du införlivar och upprätthåller ett rasistiskt system egentligen.
Det finns ju en organisation som jag tidigare pratat om som heter Teskedsorden, och de har myntat, tror jag, jag vet inte om det är någon annan som är ansvarig för det, men begreppet medrasist, det är i alla fall första gången som jag hörde det. Teskedsorden har på sin sajt en liten lista bara på call to action, typ hur man låter bli att vara en medrasist. Genom att tydligt säga ifrån bidrar du till ett samhällsklimat där acceptansen för intoleranta åsikter minskar, åsikter som kan leda till förödande konsekvenser. Därför vill vi uppmuntra dig och andra att säga ifrån av vardagen. När du sitter på släktmiddagen, det pratade ju du och jag väl mycket om kring jul, minns jag. När du är hos frisören, åker buss eller fika med dina arbetskamrater. Om du trots allt ändå var tyst, åskådare i en situation där någon agerade eller uttalade sig rasistiskt, så kan du efteråt 1. Prata med personen som utsattes. Fråga hur hen mår och erbjud dig att vara vittne vid en polisanmälan.
Just det.
Det tycker jag är ganska viktigt, för att det kan kännas som att så här, jag inte ska väl jag och så här, och det finns någonting ganska viktigt i att bara okej, jag finns här, jag såg det, och vill du gå vidare, alltså så här, bara erbjud, och sen så är det ju upp till den personen om den vill liksom.
Nej, men återigen, alltså det som jag vill prata om kring som hände i Göteborg var hur likgiltiga människor runt omkring var mot mig.
Verkligen, det tycker jag är det mest obehagliga i den där situationen.
När en man stod och dödshotade mig på öppen gata och folk var helt så här likgiltiga och nästan kände att det var en börda att behöva hjälpa mig ur den situationen. Inklusive polisen. Halloj.
En grej som jag bara vill sticka in där med då, när du säger att det var en börda. Jag postade ett svinbra grej. Det är ett citat av Scott Woods. Så här, I know it's hard work, but it's the price you pay for owning everything. Ja, det är obekvämt. Ja, det kan vara pinsamt ibland. Du kan känna dig klumpig. Du kan känna dig som att du trampar på ömma tår eller vad fan som helst. Men det är alltså den skam du känner, den klumpighet du kan känna, kan aldrig mäta sig mot förtrycket som alla andra människor lever med varje dag, alla som inte är vita. Och det måste vi tänka på och ta ansvar för.
Alltså apropå igen Amat Levin, jag har ju mycket ur hans bok som jag bär med mig på något sätt, men nu kommer jag att tänka på hur han, alltså boken som heter Slumpens barn, läs den om ni inte har det, från Amat Levin. Han beskriver hur han under sin uppväxt som såklart svart pojke i Sverige, han har otroligt många historier i den boken, men en genomgående känsla att han känner sig osynlig och oönskad. Och det är två lägen egentligen. För att när du blir uppmärksammad så är det alltid för fel grej. Att du känner att du får negativ uppmärksamhet.
Ja, utpekad kanske snarare. Ja. För att återkomma till Terskedsordenlistan bara. Det är bara två punkter till. Då är det nummer två. Ta upp händelsen igen. Om det var en person i din närhet som en släkting eller kollega, våga ta upp det lite senare. Mm. Typ, det där du sa igår, jag tycker inte att det är okej att säga så. Det är rasistiskt och inget jag sympatiserar med. Och det där tror jag... i alla fall i mig slår det an någonting som är att man kanske inte alltid finner sig i situationen.
Mm, just det.
Och då kan man känna att det är liksom moment is gone. Mm. Men det är det inte. Utan du kan ta upp det. Kanske är det till och med bättre när det inte är i affekt. Jag kan bli väldigt upprörd i situationer och få så här puls och blir inte särskilt välformulerad. Som ni hörde att jag inte ens kunde säga det ordet. Mm. Men att ta upp det lite senare, att så här, kanske lugnt och sansat bara så här, ja, det där är en rasistisk grej som du sa. Nummer tre, larma polis eller vakt om det är en situation som kräver det. Mm. Och det tycker jag att det är faktiskt på vita. Och faktiskt, alltså, nu har vi ju sett också exempel på att det faktiskt är väldigt, väldigt bra att filma vissa situationer.
Ja, filma allt. Men en kille, masaka.mp3, som hans Instagram-namn är, men alltså Mats Sandahl som är musiker, han jobbar med massa som vi känner, Sabina Dumba, Daniela Ratana och sådär. Han lade upp en post som verkligen tog tag i mig kring den liksom, rasismen som sker varje dag. Och som många blir då, som du är inne på, medrasister till.
Mm.
Antingen att de är med och inte gör någonting, eller att de är med och liksom hakar på lite grann. Han skriver... på engelska då. Men jag översätter lite vilt här då. Var var ni när era föräldrar side-eyade min mamma på fotbollsträningen så att hon slutade hämta mig från den?
Fy fan.
Var var ni varje gång någon sa ni måste vara bröder om mig och någon annan svart kille? Var var ni när servitrisen tar allas beställning på svenska men sen switchar över till engelska när hon kommer till mig?
Åh, fy fan.
Trodde ni att jag kände mig awkward, att det inte var någon stor grej? Eller var ni i trean när min lärare ifrågasatte varför jag fick så bra poäng på svenska testet?
Mm.
Och så fortsätter han redogöra för händelser där folk suttit tyst bredvid och han har fått liksom känna sig så jävla, som jag sa, utpekad, misstänkliggjord, man säger othered på engelska ofta.
Mm.
Man är gjord till den andre.
Mm.
Han skriver i alla fall att det här är det som leder till att man nedvärderar svarta människors liv och livserfarenheter. Och jag hoppas att det är väldigt mycket av det som ni tar med er av veckans, eller de här veckornas händelser. Hur vi alla spelar en roll i det som pågår. Och att man försöker på något sätt motarbeta den här ganska obehagliga backlashen nu. Där man försöker få det här till att det bara är thugs, som Trump skrev, alltså ligister.
Verkligen.
Att det inte är mer eller mindre, alltså en frihetsrörelse. Om det här hände i Venezuela, i Nordkorea, i Iran,
mm,
då hade ni hejat på. Äntligen gör de uppror.
Mm.
Men ni ser inte det.
Nej.
När det kommer till svarta människor i USA.
Nej.
Eller någon annanstans.
Fortsätt att höra av er på Britta och Parisa på Instagram. Mm. Där lever diskussionen vidare. Det kommer säkert ha hunnit hända saker från det att vi spelat in nu tills det kommer ut på. Så att vi håller allt levande där och bidrar gärna med era egna berättelser och erfarenheter och det, ja, jag vet inte, det känns mer än vanligt väldigt viktigt att vi hörs där.
Tack för att ni har lyssnat.
Puss och kram.
Puss, hej.
Black lives have always mattered. We have always been important. We have always meant something. We have always succeeded. Regardless. And now is the time.
The world's screwed if niggas pouring drinks like Bill Huxtable. I love R. Kelly, but around my daughters I'm not comfortable. Stand for what you believe in, like Kaepernick. You either in control or you getting fucked. No abstinence. It's not enough black.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.